Hej och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson nummer 123. 123. Denna podd behandlar och omfattar bland annat SM-simning, EM och universiaden. Notera vänligen att den är inspelad innan Adam Paulsson slog svenskt rekord på 400 meter medley. Ett stort grattis till dig i efterhand. Mycket intressanta inlägg och smått och gott för dig som tycker om simning. Välkomna till Simpodden 123. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Sådär, ja. Thomas Jansson, podd nummer 123. 123, ganska rätt och lätt att räkna till, men... Du har fått lite klagomål, har jag hört.
Ja, det är tur för oss att det är enkelt. Nej, men vi var väl lite vimsiga i förra podden där vi blandade hur många gånger det var. Men 123 är det nu.
Mm. Vad bra. Ja. Och då är det dags för 123, som sagt. Och den innehåller ju en hel del god simning. Det har ju varit lite simning sedan sist, och när vi spelade in på 122 då mötte vi Stefan Persson på Lindängsbadet i Malmö och snackade med honom om hans simskarriär och om hans roll som Svenska Simförbundets ordförande. Tillförordnad ordförande har jag lärt mig nu att det är väldigt viktigt att det heter. Det har påpekats också från lyssnarhåll. Sen om man är ordförande eller TF, det är ordförande är han i alla fall. Ja, och nu är det i alla fall dags att på något sätt titta tillbaka och summera det där som föregick på Lindängsbadet i Malmö. Ditt allmänna intryck av SM i Malmö under SM-veckan anno 2019, Thomas.
Ja, det var låg nivå på det här svenska mästerskapet om man generaliserar, och det är ingen tvekan om, och då tänker jag både på ett flertal utav, eller till och med många utav segrarresultaten, och jag tänker också på om man tittar på nivån 8:e och 16:e tid. Så det är ju ett av de allmänna intrycken jag tar med mig. Ett annat allmänt intryck är ju att det var relativt lite folk på läktaren. Framförallt i slutet av SM och inte minst då sista dagen. Jag kan ju konstatera att vårt varumärke räcker ju inte ens till att vi som är intresserade av simning fullt ut bevakar ett svenskt mästerskap, och det får vi nog ta på allvar. Så det är ju de allmänna intrycken. Sen har vi ju de mer specifika, de går ju åt många olika håll.
Om du lyfter fram det som du upplever var bra på SM i Malmö.
Ja, det är ju en stabil arrangör så sett, så man behöver ju inte liksom känna att det kan bli ett krångel i mästerskapet. Och en okej plats att vara på. Men ja, Samuel Törnqvist som vinner 5 SM-guld är ju lite kul och intressant. Simmar ganska bra och verkar vara en... som vi kanske kan förvänta oss mer av. Sen tycker jag det var kul med att Ida Marco Varga vinner. Eller rättare sagt, det var inte kul egentligen. Det som var kul är att hon ställer upp och är med och simmar en sån distans som till exempel 200 fjäril. Som också visar de yngre att man kan fortsätta med den här fina sporten trots att man är 34 år gammal. Kul med parasimmerskan Pernillas världsrekord på 1500 förstås. Så att det fanns ju en del godbitar.
Sara Sjöström, icke att förglömma.
Nej du, vad ska man använda för ord nu mer på henne? Hon drar iväg på 23.71.
Var det 71?
Ja, nu
gjorde hon 23.07 var det i alla fall. 1100 delar över.
1100 delar över världsrekordet. Och såklart, alla applåderade. Vi blev glada. Och sen fortsatte SM. Som om det inte hade hänt. Och det är klart att då har hon ju... Och det är ju inte hennes fel. Hon har skämt bort oss. Det är vi som är väldigt dåliga på att inse hur fenomenal hennes karriär är. Hur fenomenalt det är att och vi har ju pratat om det många gånger, simmar på den nivå och gör och slänger sig i den bassängen, inget ont om Lindängsbadet i övrigt, men jag tror ju inte att det är en racerbassäng, och simmar så fantastiskt. Nej, det är makalöst. Ja, men hennes 100 fjäril var ju också bra.
Men om man gör 23 och 79 tror jag det var på Lindängsbadet, då ska man ju kunna göra 23 och 2 i en riktigt VM-konfigurerad bassäng, känner jag det som.
Ja, jag vet ju inte exakt hur man ska mäta över, men det är ingen tvekan om att det luktar världsrekord där i sommar. Mm. Och det gör det på 100 fjäril också i mitt huvud.
Ja. Något mer om SM?
Ja, alltså jag gillar ju inte att simförbundet har ett avtal med en huvudsponsor som stänger ut andra aktörer. Det finns ju de som vill komma till ett SM och sälja simprodukter, och de är inte så många, men de är en 6-7 stycken, och de blir ju utestängda här, och det gör att liksom den här festen runt omkring bassängen blir ju inte så bra. Å andra sidan så har ju de ett avtal att följa, så att, men hoppas inte de skriver på något nytt med den lydelsen. Sen kan jag ju konstatera att det är ju tur att vi har några trotjänare i media, till exempel i form av Malin Fransson och Göran Sundberg, Dagens Nyheter respektive TT, som är på SM, som skriver om SM och är genuint både kunniga och intresserade av simning. Sen hamnade jag i prat med någon om betydelsen av att SM-veckan går i TV, alltså att det är en SM-vecka och att det är TV-sänt och så. Då blev jag fundera lite grann, för det har pågått i 10 år. Har SM-veckan gjort att vi simmar fortare?
Det ska vi säga också som för nytillkomna lyssnare, att SM-veckans avtal med SVT har förlängts till 2025. Ja, ja. Thomas, varsågod.
Med RF. Det innebär ju att simförbundet behöver egentligen vara med. Men det här är ingen inlaga om vi ska vara med eller ej.
Ja, utveckla ditt tänk här.
Ja, utan jag kan bara konstatera att vi var ju lyriska, och jag var ju faktiskt förbundskapten då när det här uppstod och fick ju frågor och var även uppe på ett möte på SVT Sport, och vi var ju alla lyriska av den här möjligheten att både få till en SM-vecka och att det för vår del då så hamnade i TV. Men jag kan ju konstatera, vi simmar inte fortare efter 10 år, så i den bemärkelsen spelar inte det här någon roll. Vi syns inte mer i media resten av året. Inte ens när SM pågår. Alltså det var ju ganska blygsam total rapportering, till exempel kring Saras simningar. Och vi har inte fått fler sponsorer, så att jag hoppas ju att de som funderar på hur svensk simnings årshjul ska se ut inte låser sig vid att vi måste anpassa oss. Vi är ett för litet land. Vi måste hitta de där gräddvägarna för utveckling av vår idrott. Så det här betyder ju inte att jag inte... Alltså jag tycker det är jättebra. Och det var bra sändningar som SVT gjorde. Jag menar, de har ju skickliga journalister på plats för simningen. Och det är jag ju glad för. Men vi måste tänka ett steg till hela tiden. Så när jag åkte hem från SM, Bosse, var det kanske... Man glömmer ju också, men det var lite sorgsen tanke att, men gud, SM var inte den där festen som jag har upplevt sedan barnsben. Vad var dina reflektioner?
Jag tycker ju att det ligger lite för tidigt på säsongen. Jag skulle vilja ha det lite längre in, precis som du säger, att jag skulle vilja ha... För det första skulle jag vilja ha alla simmar på plats. Nu finns det ju en hel del som går ifrån för att det ligger där det ligger. De simmarna som simmar på universiaden gick ju ifrån lite, kan man säga. Kanske inte riktigt fullt ut. Sen nummer två, det är ju att jag är lite besviken på EM-simmare som inte kan simma hyfsat fullt program där. Och det tar ju bort lite av festen. Det hade varit bättre att detta hade legat efter det stora mästerskapet så kunde förberett sig väl eller varit med ut till allt vad de kan på SM. Nu var det ju folk som flög in efter 2 dagar fast man inte hade någon anledning till att behöva göra så, bara simmade 3 dagar och så vidare och så vidare. EM-simmaren gick bort eftersom de skulle åka till Kazan och tävla. Så att väldigt många, eller ganska många av de bästa simmarna fanns inte med. Och det gör ju också att kraven sänks naturligtvis. Hur hade det sett ut om vi hade haft en Robin Hansen i vattnet på 200 frisim? Hade han dragit med sig folk? Hade Victor Johansson simmat 200 fritt? Ja, det hade han gjort. Vad hade det gjort för Adam Paulsens resultat? Simma 200 frisim. Och så vidare och så vidare. Så liksom helheten i den här säsongen känns väldigt, jag skulle vilja säga, det spretar åt alla håll. Det finns inget riktigt fokus i det som görs. Det är min upplevelse. Mm. Det blir ingen helhet i det jag vill säga av produkten svensk elitsim.
Det är intressant det du säger, och jag tror du pekar på saker som de flesta kanske kan skriva under på. Sen är jag lite sådär att okej då, om det nu ändå blev så här den gången, vad finns det för positivt? Ja, trots allt, om det hade, de här hade varit där så att SM hade varit något bättre, så har vi ju ändå en fara i vart utvecklingen för svensk simning är på väg. Va? Nu ökar det här lite krisberedskapen, för nu blir det lite tydligare. Om man nu ska försöka finna något positivt i att många var borta. Spretar åt många håll. Det är nog ordet vi får ta med oss.
Mm. Nej, jag tycker som du. Jag saknade festen. Jag saknar festen när inte alla vill vara med och dansa, och det är lite trist.
Mm.
Och det är kanske så att det är inte så viktigt med SM längre, men vad är då viktigt? För hur många är det stora mästerskapet mycket viktigare? Ja, det är inte många simmare. Men det känns ändå som om jag vill ha med alla på SM, om vi nu ska ha SM, och då ska det ligga vid någon annan tid. Det ska inte kollidera. Sen kan man ju säga så här att precis som du säger, va? Jag tror att fokuseringen på ett SM i simning kanske blir starkare totalt sett i media om det inte ligger under SM-veckan. Friidrotten har ju dragit den slutsatsen till exempel. Mm. Deras SM ligger längre fram på säsongen, det ligger för sig själv. Och det är möjligtvis så att vi skulle ha ett lag-SM i samband med SM-veckan. En bra avstämning för att simma, för folk att vara i vattnet och tävla den där helgen. Kanske bara tävla 2 dagar. Och sen så lägger vi SM-tävlingen lite längre fram. Ja, så kanske det.
Ja, ett lag-SM på 2 dagar kan man göra om man kör modellen som man gör i Danmark med hållmästerskap, som det heter. Det är en alldeles ypperlig form att köra i, så att det är ingen dum idé. Och får man önska då, om man skulle flytta fram SM, då skulle jag ju vilja att man kombinerade SM och sumsim för att få den där riktiga festen. Det tror jag går att göra i många anläggningar om vi bara är lite kreativa.
Sen tror jag det är så här att om vi gör ett lag-SM som kanske siktar lite bredare, så skulle vi kunna kanske eftersom ett lag-SM, om vi nu tittar på den danska modellen, oftast drar till sig en del lite äldre simmare, för de kan simma typ 50 meters lagkapp och 50 meters lag, så skulle det ju blivit en härlig bredd. Då hade det inte bara varit Ida Marco Vargas 34 som har varit med av de gamla, utan det hade varit många, många fler som kunde simmat. Och det är i sig en medialt mer intressant historia. Och dessutom är det så att äldre simmare har en annan historia att berätta än yngre simmare. Jag tror att det kan vara come together tävling som kan vara intressant medialt, sportsligt och bra avstämning för elitsimmarna tävlingsmässigt.
Okej, okay. Ett nytt koncept och den ljusnande framtiden vår. Kan man summera så?
Hej och hå, ja. Nej, jag vet inte. Men någonstans.
Nej, men alltså jag tycker det var, jag tycker det ändå, alltså jag tror ju vi måste faktiskt slänga bort alla måsten och våga tänka lite nytt. Så är det.
Nu ska vi tänka nytt här med lite paus och så kommer vi alldeles strax tillbaka med mer simning. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då är vi inne i den andra delen av Simpodden 123, 123. Och det finns en del annat simmässigt att begrava sig förutom SM naturligtvis. Vi har fått se ett EJM, Europa Juniormästerskapen som vi kallar det i simningen. Vad kan vi säga om det?
Det är ju ljuv musik när man tittar på hur till exempel Robin Hansson tog sig an EJM-veckan. Både på hans sätt att simma klokt och vi vet ju sedan tidigare att han har en god teknik. Och sen visar han ju upp det här extra kunnandet som inte alla har förmånen att ha. Att vara oerhört skarp i finalsimningarna. Så hans guld på 200 under 1,47 är verkligen en god bit. Och hela truppen, eller hela truppen, men ganska många av truppen satte ju ändå lite personliga rekord och så vidare. Så att det kändes ju som det var ett ganska bra EJM på helheten. Och det känns ju bra. Sen är ju inte jag kanske riktigt vän av att man för mycket förstärker upp personliga rekord på icke-huvuddistans. Men det är ändå ett personligt rekord så att man får förhylla det för vad det är. Så en bra insats och Robin helt suverän. Och vi ska, om man vill titta på det här i ett litet annat perspektiv och går in och tittar lite på utvecklingskurvor och så för våra yngre simmare, så skiljer ju Robin ut sig så tillvida att han har ju en lugn och stabil utvecklingskurva och den har inte börjat falla av än och den här sommaren förstärker det. Också intressant att han klarade av förra sommarens utmaningar att både vara bra på EJM för att sen vara bra på Youth Olympic i oktober. Bägge tillfällena sätter han fina personliga rekord. Så det var kanon och vi får ju se mer av honom även om vi inte får göra det på VM som vi önskade, utan han kommer ju på ungdoms-VM senare i augusti tillsammans med Julia Månsson att representera Sverige.
Junior-VM.
Junior-VM, inte ungdoms-VM, ursäkta.
Så ska vi kalla det.
Ja, det är riktigt.
Ja,
men det var ju bra då. Mm.
Det var ju så att Robin tog 3 medaljer och var därmed i final. Edith Järnstedt simmade bra på 100 fjäril, blev 4 där, var en fjärde final. Och så hade vi 2 lagkapsfinaler. Och just lagkapsfinalerna kan jag tycka är lite tunt att vi bara gått till final i 2. En på tjejsidan och en på grabbsidan. Det borde varit en bättre teckning där. Nu är vi precis utanför finalerna som vi har varit nu några år. Varit nu några år på en hel del distanser. Men vi ser att på EJM så är det en del länder som är väldigt framåt som kanske inte sen märks lika mycket som Turkiet som de vann herrarnas medelagkapp till exempel. De tappar ju utveckling sen efter EJM normalt sett. Och det beror ju väldigt mycket på utvecklingsnivå på den mänskliga individen också, hur fort man simmar här och kontra olika länder och sådär. Så att det är väl lite som vanligt skulle jag vilja säga att det var. Vi har en stjärna som lyser upp och sen så hänger resten på. Några stycken är lite bättre än andra. Så att, men som du säger, va, Ganska mycket personliga rekord.
Men Robin lyser lite extra. Alltså han har de där, han har hela paletten på något vis, va, som gör att jag känner mig väldigt optimistisk och hans vägnar när man tittar framåt. Han, i och med att han så, då simmar taktiskt smart, han simmar tekniskt bra och har haft förmågan att vara i form när han ska vara i form och klara av finalsimningarna så bra. Så att han är, frågan är om inte han är en internationell stjärna i vardande, kanske.
Han har ju en fin progression i sina mästerskap. Han lyckas gå tripp, trapp, trull i, från försök, semi och final. Och lyfter fram det bästa han kan i finalen oftast.
Så det är ju inte alls säkert vi hade fått sett det på ett SM för att knyta an det.
Nej, så är det ju kanske.
Ja, sen kan ju jag som har då, och det har vi varit inne på många gånger i podden och vi ska inte fördjupa oss i det nu, men sen ställer jag mig alltid frågan, spännande att se hur många av de här som simmar om 3-4 år. Ska man följa historien så kommer vi ha ett tapp på 80% ungefär, 75.
Ja,
och det kan ju vara lite trist för de har ju kostat pengar, men summa summarum, truppen kommer hem med flaggan i topp tycker jag.
Ja, så är det. Universiaden kanske inte riktigt ska sammanfatta nu, eller? Ska vi tycka lite?
Ja, men alltså det är klart att vi måste hylla Viktor Johansson.
Naturligtvis.
Ja, som har efter en tung säsong, till och med så tung så han valde att kasta ut utvärderingen åt sidan. Ibland kan det vara bra kanske att göra det, och får nu chansen att göra ett upplägg mot en VM-start på öppet vatten, så han fokuserar mer mot längre än mot 200 meter och pressar sitt svenska rekord ytterligare och är nära de där 15 minuters gränsen och inte minst de 100 000 kronorna också. Så han ska ju hyllas. Sen var det ju en del andra simningar, men här kan man nog känna att truppen inte riktigt motsvarade förväntningarna.
Ja, jag håller med dig med Viktor. Det var ett väldigt fint anlagt lopp han gjorde. Taktiskt korrekt. Jag följde loppet och såg loppet och blev klart imponerad. Och jag tror att det fanns en 15 minuters simning i honom redan idag. Men nu gäller det att vinna loppet. Och det gjorde han. Och en väl härligt bra teknik. Gjorde, simmade 1500 så som man ska göra. Inte pressa ut sig i början och sen växa in i loppet.
Det är trots allt sluttiden som räknas.
Han fick en liten möjligtvis skimär schackning någonstans vid 1200. Men han vaknade snabbt upp ur det igen och sen så kunde han på de sista hundringarna simma väldigt, väldigt snabbt och en 57 runda på slutet. Indikerar ju på att det fanns nog en del till.
Han har gjort några fler lopp där han har hamnat i som du kallar en liten schackning och där har han ju också, och det bejakade han ju i någon intervju vi hade på Swim Open, att han vågar backa tillbaka lite när det är inne i en sån där svacka. En del kör ju ända huvudet in i väggen och då har de inget krut kvar sen, och det är också en god förmåga att och det handlar ju inte om att man är för försiktig eller lat eller för orädd. Det handlar i mitt huvud om att vara lite smart och känna signalerna, och det är klart, simmar man distansen många gånger, tränar som han gör, då kan han ju det här. Då går det inte bara att simma ett 1500 meters lopp per år.
En annan etablerad simmare på universiaden som du har lite synpunkter på, det är Elfsborgs Adam Paulsson.
Han gjorde ju ett fenomenalt, för den som minns, jag tycker jag vill använda det ordet, universad för 2 år sedan. Sen har det varit lite tungt för Adam faktiskt, även om han nu satt ett personligt rekord på 200 bröstsim, men det kanske ändå inte är hans huvud. Distans. Alltså någonstans så är ju min känsla att det finns så oerhört mycket mer mycket bättre simresultat i Adam Paulsson när man riktigt får ut. Så att jag hoppas att de kan utvärdera och hitta vilka nycklar man ska använda för att låsa upp de bästa resultaten till honom.
Du hade två simmare till som var i semifinaler, Hanna Eriksson och Johannes Skagius.
Ja, Johannes trodde jag nog skulle prestera lite bättre. Jag hade bara något minut kort samtal med honom på SM och han var väldigt förtröstansfull, och han har ju också visat upp en god förmåga på mästerskap genom åren. Så det var, jag hade nog trott att han skulle få till det bättre, och han fick inte till det då i semifinalen, och det var ju väldigt synd. Men, och likaså Hanna som ju ska simma VM sen, hon var ju som så många gånger förr och nuddade på sitt personliga rekord på 200 frisim, så att ändra får man tolka det som att hon är på väldigt rätt väg till VM, eller kan man fundera på, är det hennes nivå vi har sett?
Det var hennes sjätte lopp mellan 2.00.48 och 2.01. Och nu landar hon på 2.00.93.
Ja.
Men jag tolkar gärna som du inledde kommentar med Hanna om att hon ligger i fas för VM. Jag hoppas och tror att hon ska kunna simma lite snabbare där.
Sen blir det intrikat. Jag tror du skrev på det på simmare. Det blir en intrikat frågeställning för ledningen. Ska man satsa på henne som ju inte är en fullblodssprinter till 4x100 laget, eller ska man satsa på en bröstsimmerska som inte kanske har den erfarenheten fullt ut och simma heller sådana typer av lagkapper. Jag tänker då på Sofie Hansson. Det blir lite intrikat. Ingen av dem är riktigt på rätt sida 56-strecket på individuell start, tyvärr. Där hade jag, ja, det är nästan så de hade kunnat kasta i Ida Marka Varga, och jag skulle vara säkrare på att hon skulle klara den platsen. Så att, ja. Nej, men, ja, det är kul. Så vi har ju mer att se fram emot. Viktor öppet vatten VM. Det är bara några dagar dit. Och sen om 10 dagar startar bassäng VM.
Simning i media efter de här tävlingarna. Lite ovaket av media. Viktors svenska rekord kom en TT-text 2 dygn efter simningen. Då kom det trots allt. Så att jag är lite tunt är det, men det är klart att man kanske väljer att inte skriva om Robin Hanssons vinst. Det märker man ju på andra juniortävlingar att man hoppar över. Men visst, det känns som om vi är lite illa däran på den mediala sidan.
Det är klart att vi ska ju komma ihåg att SVT har valt och sänt både från junior-VM i skidor och likaså från friidrott. Så att inte de rapporterar en Robin Hansson-tid som ju faktiskt är av den kalibern att den borde rapporteras. Jag använder mig ofta av att se hur långt ifrån ett världsrekord är ett resultat. Jag tror man ganska väl kan pricka in och använda sig av det som ett mått. Alltså jag mäter hur många procent ifrån ett världsrekord är man. Det talar ju om hur mycket bättre den här personen måste bli för att kunna slå ett världsrekord. Och är man då en ung person som är relativt nära, då ökar ju möjligheterna. Och om vi då tittar på både Viktor och Robins tider så kan man konstatera att Viktors simning var ungefär en 3,5-3,6% ifrån världsrekordet med sina 15,01. Och han är så pass ung så man kan säga att han kommer att närma sig det ytterligare. Och en simning då 3,5% ifrån världsrekordet, om man då för över det till friidrott, så finns det ju en duktig löpare som heter Andreas Kramer som får väldigt mycket mediautrymme och är med i olika galor och det pratas om. Och han är ungefär 4% ifrån världsrekordet. Han springer alltså 800 meter. Så det kan ju vara något att reflektera över hur man ska värdera nyheter. Och summan av det gör ju att jag tycker de borde, både Viktors rekord och Robins EM-insats borde ha fått plats i de stora medierna. Det är en världsidrott, simningen. Det är en global idrott.
Ja, även om Malin Fransson och Göran Sundberg har semester ledigt så borde man kunna bevaka det här.
Ja,
tycker jag.
Och det undrar vi dem, som sagt.
Om vi går vidare så har det ju hänt... Det händer ju mycket hela tiden på idrott. Fotbolls-VM för damer och vi fick nobben på ett OS till Sverige. Vad tyckte du om det? Jublade du eller grät du?
Jag jublade.
Varför det?
Nej, men alltså jag tittar på det egoistiskt utifrån sommaridrotterna och jag tror att den... bördan för kommunerna runt Stockholm att producera snöanläggningar hade tagit för mycket pengar från alla andra idrottsbehov som finns. Nu kommer det säkert byggas en och annan skidanläggning ändå, men någonstans så tyckte jag att hela OS-konceptet luktade för mycket drömmar i förhållande till realismen. Så jag jublade, ja.
Okej. Du, vi har en gammal surdeg som ligger och jäst. Det är ju en dopning avstängning från här Merit Bata, friidrottaren. Vad säger vi om detta? Det har ju hänt saker här nu senaste tiden. Är det någonting som vi ska kommentera och hur kommenterar vi detta då? Jag vet att du har tankar, det är lite ledande fråga.
Ja, jo, men alltså jag tycker om att följa olika idrotters händelser och se och reflektera över och den här har vi ju följt som du sa och det handlar ju om att hon har gjort missat 3 stycken vistelserapporteringar och i stort sett alla fall genom åren har det lett till dopingavstängning. I det här fallet ledde det till en massa utredningar. Det tog ett helt år. Man fick nästan känslan av att det fanns aktörer med som försökte hitta en lösning på att hon inte skulle bli avstängd. Nu har domen kommit 1 år. Den kan också fortfarande överklagas. Och då gör friidrottsförbundet så där som kanske andra förbund också gör i olika sammanhang. Man värderar något utifrån hur bra personen är. Friidrottsförbundet tog ett beslut för knappt 2 år sedan och gick ut väldigt tydligt i media hur man deltog i antidopingdebatten och skulle en friidrottare åka fast så skulle man minsann se till att förlänga det med 1 år. Någonstans i vintras började man pruta på det där och man var då kanske, tror jag, hade information om att Bata skulle bli avstängd 1 år. Och nu tar man ett beslut här förra veckan att nu gäller inte längre den där regeln att den som blir dopad i friidrotten ska få 1 år extra. Eller jag ska uttrycka mig korrekt, man kommer att värdera fall för fall. Och i hennes fall värderade man att hon är fri och det innebär att hon kan springa VM. Och jag tycker det är oerhört svagt, för det sänder en signal att det är lätt att prata, men när man kommer till skarpt läge och det handlar om medaljaspiranter, då friar man hellre än fäller.
Ja.
Så jag gillar inte det.
Ja.
Det stör mig.
Yes. Så har vi haft fotbolls-VM. Man får ju inte säga dam-VM i fotboll. Nej. Eller så här, utan det har ju varit fotbolls-VM. Fantastiskt bra. Jag måste säga... Jag har sett damfotboll sedan början på 80-talet. Och den fotbollen jag fick se Sverige prestera den här gången var kanske den bästa och roligaste jag någonsin har sett. Den var väldigt konstruktiv, spelidé som Gerhardsson hade gett laget. Eller implementerat i laget. Jag tycker också att spelarna lyckades prestera bäst när det gällde och de spelade på ett väldigt underhållande sätt och med bra teknik och många gånger mycket mer intressant än herrfotboll. Och jag såg också USA:s matcher och visst, Man är ju oerhört imponerad av USA, men Sverige känns som den stora överraskningen. Det var jätteroligt.
Ja, och jag fastnade speciellt för den matchen de gjorde mot Kanada. Andra halvlek där tyckte jag var grymt roligt. Jag har ju följt det där lite grann och sett lite testresultat som de har gjort, de här damerna, ganska långt tillbaka, och man har under ganska lång tid kunnat se att de är ganska, eller inte ganska, de är väldigt vältränade. Och när nu det kommer till sitt uttryck i bra fotboll också, då blir det ju underhållning, ja, världsklassig underhållning. Det var härligt.
Sen har vi ju ekonomin runt damfotbollen kontra herrfotbollen. Och där kan man ju gråta blod och tårar naturligtvis. Nu har ju svensk fotboll hemligstämplat ersättningarna för dam- och herrlandslagen och säger att de är jämställda. Så sägs det. Men är de det?
Nej, men det är de ju inte. Alltså, det är ju han. Jag blev ju jätteglad igår när de fick en DO-anmälan på sig. Fotbollsförbundet, diskrimineringsombudsmannen, ur det här perspektivet. Det jag tyckte var lite synd i den anmälan, det var ju att man fokuserade på löner bara. För där tror jag ändå fotbollsförbundet på sikt kommer att rätta till det. Men det handlar ju om så mycket mer. Det handlar ju om hur damfotboll får plats på arenor, hur de får support med träningstider, hur de får matchning mot läger etc. Och då blir det än mer illa att fotbollsförbundet hemlighåller. Och till råga på allt, på morgonen nu ser jag en kommentar från deras medieansvarig att vi har inte gjort något fel. Det är jämställt. De har inte förstått någonting. Så jag tycker, skicka ner friidrottsförbundet och fotbollsförbundet i den här skamvrån vi har. Ibland har vi ju tyckt att det är dags att kasta bort nyckeln, och det kanske inte är för friidrottsförbundet, men det är det för fotbollsförbundet.
Mm. Ja.
Det var ord och inga visor.
Ja, precis. Det är snart VM. Du börjar,
yes,
med Open Water.
Ja. Mm. Topp 10 så har han en personlig plats. Om jag tolkade informationen som gavs i samband med SM kring det här, alltså en personlig plats till OS nästa år. Den måste fortfarande godkännas av SOK. Mm. Men så topp 10 för Viktor hoppas vi på. Ja, de är ju två från Sverige, och gud, nu tappar jag namnet på den andra.
Sudman.
Ja, som ska simma. Så att vi får hoppas de lyckas väl. Så det ska bli kul att följa. Ja. Sånt skulle jag vilja kommentera, ja, ett open water, när det är ett längre lopp. Alltså inte kommentera, men sitta bredvid dig och snacka om ett lopp längre än en minut.
Ja, kanske vi får göra.
Det var en parentes.
Ja, kanske vi får göra någon gång. Det vet man inte. Ja.
Nej, det vet man inte.
Du, mycket simning framför oss. Nu så låter vi lyssnarna vila öronen lite, och så ber vi att få rekommendera oss och hälsa välkomna till Simpon Hultén och Jansson nummer 124. 124 är det nästa gång. Vad säger du? Är du nöjd?
Ah, ja, jag är nöjd. Det är jag. Nej, men, ja. Det, så gör vi, och det blir väl någon gång kanske under VM vi återkommer, eller i slutet av VM.
Så är det
eller
nog.
Ja. Ja.
Gott.
Kanon.
Tack ska ni ha och lyssna. Hej hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.